Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Till vardags känner vi honom som komiker och manusförfattare. Han har skämtat för svenska försvaret i Afghanistan och han har tävlat i På spåret. Han har också studerat statsvetenskap, sociologi och rättsvetenskap vid Karlstad universitet och inför valet 2014 drog han en gång den politiska podden Synfält framåt. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Christoffer Appelqvist.
Tack så hemskt mycket.
Hur mår statsministern?
Tumma upp. Jag är ju nyinflyttad i huvudstaden sen några veckor. Och det är jätteskönt och jätteroligt. Jag älskade min gamla, älskade att bo i Sunne när jag bodde, men det är jävligt skönt att vara där all infrastruktur finns.
Med maktens korridorer.
Ja, så är det.
Ja, men Sunne är väl fint?
Ja, det är jättefint. Ja. Men jag nu undrar om det finns en ironisk metanivå här. Alltså, jag har flyttat till Stockholm. Det är inte en del av...
Din statsministerroll?
Nej, jag insåg nu att det...
Men du har ju precis tillträtt på din dag som statsminister.
Ja.
Vad är det första statsminister Appelqvist gör?
Tar Säpo-bil ut till Bromma, hämtar ut detta regeringsplanen och flyger runt i landet och personligen spikar igen alla arbetsförmedlingar. Mm-hmm. Och de ska tömmas på folk och material, det ska hållas loppis, vi ska sälja ut allt som är kvar. Lokalerna ska avyttras om vi äger dem själva och hyras ut i värsta fall. Sen så tar vi de 16 000 människorna som jobbar på Arbetsförmedlingen och så köper vi varsitt hektar land i Jokkmokks kommun. Och de av de 16 000 som lyckas bygga sitt uppehälle, ger dem ett startkapital på 100 000 var. Den som lyckas bygga sig liksom en liten koja och ett uppehälle och överleva vintern där uppe kan få jobba på Kapa. De kan få bilda en ny arbetsförmedling, myndighet, som är koncentrerad på att bygga livskraftiga lösningar för liv.
Varför stänger ni arbetsförmedlingen?
Ja, enda anledningen till att man inte har gjort det hittills det är att det skapar massarbetslöshet, nämligen 16 000 människor, de som jobbar på arbetsförmedlingen. Det är den enda effekten arbetsförmedlingen har, att det är en sysselsättning för 16 000 människor som saknar eget driv. Alltså, människor som lever på bidrag ska lära människor, andra människor, hur man inte lever på bidrag. Det är inbyggt i systemet, det är helt galet. Men det går inte att ta bort det, för då blir de arbetslösa. Men jag är bara statsminister för en dag, och det är i det privilegiet ingår ju liksom att man får göra radikala saker som någon annan sen, ja, ni kan skylla allt på mig.
Allt på statsministern.
Jag vet att alla vill lägga ner arbetsförmedlingen och bara tömma den på folk. Alla vill egentligen det, men det går inte.
Varför är det så? Varför har man den åsikten då? Varför alla den åsikten mot arbetsförmedlingen?
Ja, för att de inte levererar överhuvudtaget. Det är en av de här myndigheterna som får betalt för att försöka göra saker som de inte lyckas med. Om jag lämnar in min bil på reparation så betalar ju inte jag om den inte startar fortfarande när jag hämtar den. Då kommer jag peka och säga den är fortfarande trasig, det blir inga pengar. Och alla tycker det är helt rimligt. Men vi har inom statsapparaten en massa myndigheter som inte levererar men som ändå får fortsätta med det de håller på med. Det är helt enkelt irrationellt.
Mm. Det är det första statsminister Christoffer Appelqvist gör.
Alltså, jag menar, let's face it, det här är lite hypotetiskt. Först så skulle jag väl hämta ut regeringsplanet och så flyga lågt som fan över min gamla mellanstadieskola. Jag skulle landa på Sunne flygfält och gå ut och kissa och rapa och titta på folk och och sådär. Jag skulle flyga runt i Sverige och framkalla känslan av vi borde inte ha retat honom när han gick i mellanstadiet. Nu är han kungen. Ja. Det är väl, ja.
Men du, vad ska vi ha istället för Arbetsförmedlingen då? Om vi lägger ner?
Skit i det. Frågan är helt fel fokus. Vi måste fundera på hur vi ska skapa tillväxt, hur vi ska inkludera varandra i samhället och var vi ska lägga krutet någonstans. Det är väl skitbra om det behövs en matchningstjänst och som hittar kompetens och ser till så kompetensen hamnar på rätt ställe eller distribuerar lite subventionerade utbildningar eller sådär. Om det är någon som behöver en svetslicens för att komma igång med sitt jobb, det är väl skitbra. Men det behövs inte 16 000 människor utspridda över hela landet för att göra det. Det måste vi ta bort.
Hur skapar vi tillväxt då? Hur skapar vi nya arbetstillfällen?
Först och främst, vi har ju tillväxt. Men vi vet hur man gör. Man låter folk sköta sina företag. Vi frågar dem hur kan vi underlätta för er i ert företag och sådär. Men den stora utmaningen i Sverige är ju kanske att vi inte är så mycket folk. Vi är otroligt glest befolkade. Vi har ett jättestort land. Så att bygga infrastruktur och sånt där, det finns väldigt lite underlag för att göra det. Så jag tänker ju att den stora potentialen för Sverige är ju att växa på något vettigt sätt, sikta mot att bli 30, 40, 50 miljoner människor. Det skulle ju vara kul.
Öppna gränserna eller stimulera barnafödandet?
Nej, ja, både och. Både och, absolut. Ja, men någon sorts ny, alltså att hitta någon sorts modern take på nybyggaranda. Istället för att sätta upp jättehöga krav och säga att vara svensk innebär att man måste vara rik från födseln och allting måste vara perfekt hela livet och det har vi inte råd. Vi har inte råd att släppa in människor och hjälpa dem upp till den där standarden. Så måste man väl börja prata om det finns något annat alternativ. Liksom. Om det kan finnas någon sorts nybyggarmodell som funkar. Jag tror att landsbygden är liksom en knäckfråga. För de allra flesta människorna i Sverige bor inte i Stockholm. Och ändå så tror jättemånga att det heter statsminister med det och inte med T. Mm. För att man tror att det bara finns en enda stad och att det är den staden som allting handlar om. Och bor man inte där så har man inte med saken att göra. Vi har ju tre, liksom, vi har ju Stockholm, Malmö och Göteborg. Men i min liksom, fantasibild så skulle jag ju vilja ha liksom, att Sundsvall, Östersund, Luleå, Skellefteå, allt det där skulle ju vara miljonstäder. Alltså kollar man på kartan skulle det vara helt rimligt. Det skulle vara helt rimligt. Och då skulle ju landsbygden bli kringliggande landsbygd. Den här landsbygden vi har nu, den ligger ju inte ens kring någonting. Om vi ger dem snabbtåg där uppe, vad ska de åka till? Ska de åka flera hundra? Ska de åka till Bryssel eller vad? Det måste ju finnas, för att det ska finnas ett periferi som man kan ta hand om, så måste det först finnas ett centrum. Och vi har en stadsbyggnad som håller för ungefär en tiondel av den ytan vi förfogar över. Vi har massa oexploaterat utrymme. Det går inte att komma undan att det är så. För att liksom komma upp i 10 schyssta miljonstäder i Sverige så måste vi ta tuffa, modiga beslut.
Och vad behöver vi göra?
Jag tror att vi behöver tänka, alltså jag tror att sån sliten grej som strandskydd till exempel, alltså fråga kommunerna, vad skulle ni göra om ni fick fria händer för att få folk att flytta hit liksom? Vad skulle ni göra då? Och sen bygga på de centrum som redan finns. Det finns ju. Urbaniseringen är ju en effekt som vi inte kan bortse ifrån. Den pågår hela tiden. Urbaniseringen, globaliseringen. Nu pratar vi om den som om vi kan rösta om den ska finnas eller inte. Men det kan vi inte.
Nej, jag tycker inte att det är en bra grej.
Nej men så är det ju. Det är ju många partier som gör poäng på det. Att de säger att om ni röstar på oss så kommer vi att göra så att det blir 1984 igen. Ja, problemet är, det är ju vackert, men det kan de ju inte. Utan vi måste ju förhålla oss till verkligheten. Urbaniseringen, att folk dras mot städerna och globaliseringen, att jorden krymper liksom, så att säga. Vi måste ju förhålla oss till det. Och då tänker jag att då måste vi väl liksom peka ut några platser på kartan och säga att fan, Skellefteå växer ju här av sig själv liksom. Hör ni Skellefteå, vad skulle ni behöva för att liksom, på 20 års sikt bli dubbelt så stor stad? Det är ju så tänker jag att vi borde göra. Och det passar väl bra ihop med att det finns så massa människor som inte trivs jävla bra där de kommer ifrån. Liksom. Tänk ut alltså, migrationen till Amerika för 150 år sedan. Liksom. Den bilden har jag. av hur man skulle göra. Men vad fan vet jag? Jag är en clown. Jag är bara statsminister för en dag. Men om jag måste ta radikala beslut, eller om jag får bara vara en enda dag, då blir det ju ganska radikala beslut. Och då är det Umeå, Luleå, Sund, Kiruna, miljonstäder om 50 år.
Mm. Så att fråga kommunerna vad det är de själva vill ha. Vad tror du att svaret blir? Strandskydd nämnde du. Men hur ska vi få folk att inte göra som du själv håller på att säga, flytta från Sunne till Stockholm?
Ja, men
tvärtom.
Ja, man måste ju fråga mig varför flyttade jag från Sunne till Stockholm. Men ett av svaren är ju att jag inte kan åka tåg. Det finns inte infrastruktur. Jag bor på samma... Alltså jag bor inte ens i någon riktig glesbygd. Jag bodde inte ens i någon riktig glesbygd. Jag bor på samma... höjd ungefär som Uppsala ligger Sunne, fast inne i landet, bara en timme från Karlstad med bil. Men tågen funkar inte. Det är inte, det finns en infrastruktur ner från, alltså från förr i tiden. Det är jätteosäkert. Det betyder att om jag ska åka hit och gå på ett möte, då måste jag åka dagen innan och bo på hotell för att vara säker på att komma fram.
Dyrt möte.
Det är fruktansvärt dyrt möte. Men och om man bor i Sunne som ligger, ja då, 8 mil norr om Karlstad, då är det riksväg 45 som man ska köra på, som är, ja men alla som har varit i Sälen vet ju hur det är att köra på riksväg 45. Det är inte praktiskt genomförbart. Och du är ändå en ort som växer, en ort som har ganska låg arbetslöshet, som har en jävla massa företagare och så. Det är ju inte en dön, det är ju inte bara den här klassiska lilla hålan där alla har subventionerade mjölkproduktion och gnäller på att de inte, att deras barnbarn inte kommer få gå i samma byskola som deras farfar gick i. Det är ju inte det jag menar med en levande landsbygd, utan jag menar en hållbar landsbygdsutveckling där man, som jag sa innan, där man faktiskt är i periferi till någonting livskraftigt stort liksom. För jag menar, vi måste ju ha livsmedelsproduktion, vi måste ju ha gruvverksamhet, skogen försörjer oss nästan allihopa liksom. Någon måste ju kunna bo där och jobba där och hålla på där. Men, och det är ju det, att prata om snabbtåg i Norrland är ju att kissa vettigt folk i ansiktet. Det är ju helt meningslöst att prata om det, för det finns inte befolkningsunderlag. Men man kan ju vända på den frågan då och tänka, hur får vi befolkningsunderlag? Och det är klart att det är värt att reflektera över att den sammanlagda mängden människor i världen som är på flykt, det är någonstans mellan 40 och 60 miljoner, lite beroende på hur man räknar. Om vi skulle bara ta hit alla dem, det är inte mitt förslag, men om vi skulle göra det, så skulle vi fortfarande vara glesbefolkade. Alltså om vi skulle ha samma befolkningstäthet som England, så skulle vi vara uppe i så 115 miljoner människor tror jag. Och det är 50 miljoner, 60 miljoner människor på flykt. Så det skulle bli 60, så det skulle fortfarande vara glesbefolkat. Även om alla människor i hela världen som inte hade någonstans att bo redan kom hit. Så det kan vi ju sluta fundera på, om det är ett stort problem liksom, om det kommer bli fullt och jobbigt. Utan vi måste ju tänka framåt istället.
Mm. Om vi tittar just framåt då på statsminister Appelqvists vision för Sverige. Vi kanske berört delar av det, men hur ser visionen ut för landet Sverige?
Ja, det är, jag tjatar, men alltså Sundsvall, Umeå, Luleå, Östersund, Kiruna, miljonstäder om 25 år. Hur? Ja, med hjälp av nybyggarpolitik. Alltså kraftigt förenklade regler. Kraftiga jävla skattelättnader. Den kommunen som inte lyckas bära sig själv måste få saftiga jävla skattelättnader. Det ska bli en idé som sprids över världen. Att fan, om man åker upp till... vilken kommun är det nu jag ska förelämpa så att jag aldrig mer kan åka dit? Ja, men om man åker upp till någonstans...
Härnösand!
Ja, om man åker till Härnösand. Ja, men jag tror inte kustkommunerna är den stora grejen, utan det är väl inland. Men vad fan, om man åker till Jokkmokk. Jag har varit i Jokkmokk. Jag kan nu se dem i ögonen och säga att här spirar det inte. Det gör inte det. Och det pratas så mycket om, du vet, här kan man inte bo för det är kallt. Det är ingen som vill bo här. Men fan, kolla i Saudiarabien. Kolla hela jävla... Halva arabvärlden är ju fan obeboelig egentligen. Det är bara lite infrastruktur som saknar, lite aircondition, en liten pelletsbrännare bara, så kan man absolut vara där. Det är skitfint liksom, och oexploaterat, så någon sorts nybyggar.
Vi borde ta chansen egentligen då, låter det som.
Ja, verkligen. Det är klart. Det är inte så att alla alltid har velat bo i Stockholm eller i Malmö eller så. Utan det är ju visioner. Någon som har haft grandiosa idéer om här ska vi bygga någonting. Liksom. Och då tänker jag sådana här riktiga jävla, det ska vara sådana här rörposttåg. Ni vet som i Jönssonligan-kuppen på Ikea. Ni vet sådana här rörpost. Så den nivån ska det vara. Jag ska sätta mig ett litet rör i Härnösand. Det ska bara smälla till. Ska jag vara i Kiruna. Och gå ut och festa och kröka. Sen lägger mig i rörposten. Vaknar 7 minuter senare. Liksom, i
Umeå
och letar upp. Ja. Ja.
Men det här med visioner, det hör man ju sällan i politiken. Man hör ju sällan den där, vi ska bli mer, vi ska bli så här många. Eller vi ska hitåt.
Ja, gör man det? Jag tycker man hör
en del. Men gör inte det, menar jag.
Nej, ja, precis. Nej, men, jag menar, är det verkligen så, menar jag? Är det inte så att man pratar om det ända tills man får makten? Alltså, det är ungdomsförbund och hobbypolitiker som pratar om idéer. Men sen när man hamnar i regeringsställning eller till och med i riksdagen bara, så... Eller det kanske är oppositionen som har idéer. Jag vet inte.
Varför är det så, då?
Jag vet inte, det är väl det här med längden på mandatperioden. Några tror ju att om man skulle ha så här mandatperiod på... Man ändrar ju från 3 till 4 år, det var väl tidigt 90-tal eller sådär, för att det inte skulle bli så mycket liksom kvartalspolitik, inte så kortsiktiga beslut. Men det verkar inte ha hjälpt jättemycket. Så jag vet inte om det är en faktor kanske, men...
Borde vi förlänga det då? Ännu mer?
Ja, vet
25
du vad?
År.
Det här är en konstitutionell fråga som undandrar sig min bedömning. Jag har ingen aning. Men 25 år, det är rimligt att tänka sig att om jag skulle få makten... Jag tror att man blir korrupt efter 2 år. Där någonstans så borde man egentligen bara bli, du vet så här, det borde bli allmän revision på allting. Bank, bank på dörren. Vi ska kolla alla dina pärmar och kolla igenom din mobil. För nu har du suttit vid köttgrytorna i 2 år. Det brukar gå till helvete ungefär då. Så nu kommer Inga-Britta Lenius.
men så för att ringa in den här visionen då. Så att om 25 år så är vi i alla fall en 6, 7, 8, 9, kanske till och med 10 nya miljonstäder i Sverige.
Ja. Det tänker vi arbeta stenhårt för.
Mm. Och du säger vi. Då kommer vi osökt in på regeringen Appelqvist.
Ja.
Hur ser den ut?
Ja, jag har ju Annie Lööf som finansminister.
Mm. Finansminister?
Mm. Ja, jag tror att det är viktigt att ha en finansminister med så här... småföretagarfokus. Hon kommer få helhetsansvar av allting som har med finans att göra. Det blir inte en jävla skatteminister eller så, utan det är degen, det är Annie. Hon är kompetent och en god en politisk hantverkare. Jag tror att det behövs sådana. Det är jävligt lätt när man ska välja ministrar att det blir en symbolfråga. Att man vill att Ronjas pappa ska vara kulturminister. Men i mitt Sverige blir det inget sånt. Det här är politik. Det är inte hiphop eller poesi. Och då behöver man politiska hantverkare. Isabella Lövin, miljöminister. Men då är det, hon ska inte vara liksom så här alibi-minister för all godhet då. Hon ska inte vara också delfinminister och bistånd till Tanzania-minister eller sådär. Hon ska inte sitta kvar vid sitt gamla skrivbord i källaren under UD, utan hon ska ha ett eget departement. Hon ska ha en egen statssekreterare, hon ska ha egna säpobilar och kanske en egen liten armé, för hon ska ta itu med miljöfrågor på riktigt. Hon är sjukt kompetent och hon är en riktigt bra liksom tunga politikerna som vi har, tycker jag. Man borde låta henne göra sitt jobb fullt ut. Så henne snor jag för regeringen Löfven.
Mm. Vad är det vi behöver göra på riktigt med miljön då? Daltar vi för mycket?
Nej, jag tror att jag tror att Isabella kommer få svara på de frågorna själv när hon blir minister. Men hon säger saker om miljön som gör att jag tänker att hon verkar förstå sig på det. Och jag litar på hennes patos. Och jag tror ibland att ledarskap handlar jävligt mycket om att ta in människor som är bra på grejer och sen låta dem göra sitt jobb. Mitt mål som statsminister är att komma med idéer, sen titta ödmjukt mina medarbetare och fråga, går det här jag någonting av? Så lita på att de... Ja, sen är jag deras blåa slampa liksom. Och peppa dem göra saker som de tror behöver göras på riktigt. Jag tror att försöka undanröja så mycket politisk ängslighet som möjligt är punkt ett. Men man måste ju ha någon som verkligen drivs av ett patos för det de håller på med. Och Isabella Lövin är är riktigt, riktigt engagerad i framförallt världshavens väl och ve, men det är ju typ all liksom miljöns själva fundament. Anders Ygeman tänker jag ska få vara utrikesminister.
Gammal inrikesminister.
Gammal inrikesminister. Ja. Jag vill göra honom till utrikesminister. Jag upplever att han är idédriven. Det som du hittar i min lista, det är människor som jag upplever drivs av alltså jag vill inte, som sagt, inte ha Timbuktu i regeringen. Men jag skulle gärna vilja ha hans patos i regeringen. Alltså jag skulle gärna vilja ha tankar om rättvisa, tankar, stora tankar om solidaritet, stora tankar om framtiden, ett bättre samhälle och sådär. Men det måste ju också vara en människa som rymmer kapaciteten att genomföra sina idéer. Och då tänker jag, det är därför jag kollar på politiker som redan finns. För jag tänker att de har ändå definitivt drivits av liksom stadsbyggnadsambitioner i hela sitt liv. Så att kasta bort dem är ju att kasta ut barnet med badvattnet. Så Anders Ygeman, men han får gärna rappa Sverige utomlands, tänker jag. Jag litar på honom, men litar att han tar med sig bra input från andra ställen. Det skulle vara roligt att sitta med Ygeman och så får han berätta när han har träffat så här, USAs utrikesminister eller sådär. Skulle vara kul. Vad hade vi med? Annie Lööf, Ygeman, Isabella Lövin, djurskyddsminister Torbjörn Tännsjö, praktisk filosof. Han är nog den enda här som inte är politiker som jag har valt ut. Vi behöver snäppa upp djurskyddet riktigt ordentligt. Det vilar ju på liksom att vi tolererar existentiell ångest på en nivå som inte är nyttigt för någon. Vi krossar en ruta för att släppa ut, en hund som är svettig om nosen en ganska solig vårdag, men vi tillåter stora liksom förintelseanläggningar för grisar som är ungefär lika smarta som hundar. Samtidigt, det är skapa kognitiv dissonans. Vi är ganska många som går runt och känner lite ångest över det här faktumet att vi har, att vi behandlar andra arter som, alltså jag menar att människan är någon sorts rovdjur och en predator, det kan man absolut argumentera. Man måste ju inte äta kött om inte man vill. Jag gör inte det. Men om man verkligen vill så kan man ju hävda att jag är överst i näringskedjan och jag gör vad fan jag vill. Liksom. Fine, gör det. Spring i fatten älg och slå i elden om du mår bra av det. Jag klarar mig bra på omf. Men just det här med att fånga djuren och sen odla dem in i industrimiljö, det är vidrigt. Alla vet att det är vidrigt. Ingen vill egentligen inte ha det så. Det går knappt att tvinga en annan människa att kolla på en sån här kycklingfilm, hur det egentligen går till när man gör kycklingfilé. För man vet att om jag kollar på det så kommer inte jag kunna käka sen. Nej, det är för att inte du ska käka sen. Det är samma sak som när människor blir illa behandlade eller en barn svälter i Afrika eller sådär. Det är samma sak. Man måste titta på det, våga ta in det och sen ta beslut som gör att man slipper existentiell ångest. Torbjörn Tännsjö är praktisk filosof och han skulle kunna hjälpa oss att reda ut vad som är rätt och fel. Hans jobb skulle vara, han skulle få i statstelevisionen 30 minuter varje dag berätta för folk vad som är rätt och fel.
Rent generellt eller vad gällande djurskydd?
Dag. Nej, 5 dagar i veckan. Ja, först djurskydd. Ja, först skulle han veganisera produktionen och sen så. Men alltså, det är så mycket sådana saker som man, alltså som att vara vegetarian till exempel, och så kan man fortfarande köpa så här skinnskor eller skinnsoffa eller fortfarande acceptera. Alltså det är en sån gammal grej. Förut innan man så här, man hade liksom valfångsindustrin, handlar jävligt mycket om att elda i lyktstolparna till exempel så här, i London liksom. Det gick åt hur många valar, det var helt normalt. Vi måste fånga val, vi måste pressa ut oljan så att vi kan se när vi går hem på kvällen i London, det var helt normalt. Och så har det gått via liksom fossila bränslen till el. Och så är det med en massa andra grejer också. Man liksom, unga gick och samlade sniglar, sålde till kuskarna och så slängde de in sniglarna för att smörja vagnshjulen. Det var helt normalt liksom. Och sådär. Och det där har vi ju byggt bort. Vi har ju gjort Gore-Tex och nylon och kullager har vi ju istället för sniglar och sådär. Men på vissa områden så bara dröjer det sig kvar.
Och pudens kärna här är det ju egentligen att vi äter för mycket kött.
Pudens kärna är att andra arter än homo sapiens kan känna smärta. Om vi vill försöka undvika lidande i våra närmiljö så ska vi skona inte bara de som kan säga ifrån utan även de som inte kan säga ifrån.
Så, Ja, men de här industrifarmerna där vi har 1000 grisar på en liten yta,
ja,
har vi ju för att vi äter kött.
Ja,
också.
Precis. Men för mig räcker det inte, och det skulle jag nog driva rätt hårt om jag var statsminister. Eller alltså, man vänder på det. Om jag blir statsminister så är det ju rimligen för att jag är ledare för Sveriges största parti, och därmed så skulle jag ha folkligt mandat med mig in i det. Eller är det någon sorts diktatorisk statskupp vi leker med? Ja, då skulle jag skulle inte ha hymlat med att om ni väljer oss, då jävlar i det, räcker det inte att det är så här rött hus med vita knutar som man har sitt förintelseläger i, utan det blir inga förintelseläger alls, vare sig liksom gulliga eller ogulliga. Men däremot så har jag lite svårare att argumentera mot jakt och fiske och såna där grejer. Men just det här med att fånga andra arter och odla dem, det känns inte bra i magen.
Mm. Vi går vidare. Fler ministrar i regeringen Appelqvist?
Ja, jag har en kvar. Det är kulturminister. Och där väljer jag Petra Brilander. Hon är chef för Uppsala stadsteater nu. Jag vill ha en teaterchef. Någon som har levererat länge. Hon var chef för Malmö stadsteater ganska länge också. Hon har... Folk som har jobbat för henne säger att hon är svinbra. Det är en visionär, bra människa. Jag älskar teater och tror att teater är sjukt bra. För att det är en möjlighet att tillsammans med jämte film och litteratur såklart. Men teater är ett gött sätt att få chansen att sätta sig in i hur en annan människa har det. Empati är ju viktigast av allt i hela världen. Och jag tycker att det är ett bra sätt att få sätta sig in i hur andra människor känner. Liksom. Att få dramatiserat för sig en alternativ verklighet. Det skapar... Mm. Ja, jag tror man blir lite smartare av det faktiskt. På sånt.
Om man tittar på regeringen så är det ju både då tunga politiska pjäser, Annie Lööf och Ygeman och Levin, ja, men också två som inte har någon politisk bakgrund.
Mm. Men Tännsjö sitter ju där i kraft av sin extrem... Ja, men så är det ju. Om man är statsminister får man ju ta vem fan man vill som minister. Det har ju praktiserats av alla statsministrar i alla tider. Det är ju en lite udda ordning egentligen, kan jag tycka. Man måste inte ta någon sitter i riksdagen.
Men... Borde vi ha mer av det i politiken i Sverige idag?
Att få plocka folk utanför den politiska sfären? Nej, jag vet inte. Jag tror att det är ganska bra som där i och för sig. Men nej, jag har ingen åsikt om det. Men jag tänker ju att det finns ju kanske de ministerposterna som är lite mer förvaltande karaktär. Jag tänker att en finansminister, jag kräver inte att den är supervisionär, utan det är lite mer kanske en kamrersroll, någon som påminner om budgettaket lite då och då.
Kristoffer.
Men Torbjörn Tännsjö skulle ju få en helt egen propagandaapparat och mycket, mycket. Han skulle få så här liksom Ebbe Carlsson-befogenheter att göra vad fan han vill, bara det löser problemet. Uh-huh. Vi ska veganisera Sverige och, by all means, för jag vad du vill. Mm. Nej, men ibland så jag tänker på när vad heter den förra utrikesminister?
Inte Carl Bildt, Jan Eliasson var väl
där? Jan Eliasson till exempel. Jag menar, han var ju inte politiker först och främst, men en sån diplomat på en sån nivå så att man kände, shit, fan vad coolt om han vill vara utrikesminister. Och så känner jag med praktiska filosofer också. Att säger man att det är för mycket politiskt spel och för lite idéer, ja, men då får man väl visa vad skåpet ska stå genom att ta in folk som har idéer, som är ganska jävla välgrundade idéer också om vad som är rätt och fel. Mm.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi fokuserar lite grann på statsminister Appelqvist här nu. Och vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten till statsminister Appelqvist. Hur fördelar vi de här pengarna?
Jag skulle dubbla ersättningen, eller möjligen tredubbla, till alla människor som är förståndshandikappade. För att man kan, alltså den här diskussionen om vad är liksom samhällets ansvar och vad är individens ansvar, den är jätteintressant och vi kommer aldrig komma fram i den. Men en sak kan vi säga, och det är att man kan fan inte hjälpa att man är förståndshandikappad. Man kan inte hjälpa det, och är det någonstans det borde vara no-brainer att bidraget ska vara fett i ett av världens rikaste länder, så är det väl för fan när man har helt bevisat, helt oemotsagt, mycket begränsad kapacitet att bygga upp sitt eget pensionssparande, bygga upp sin egen buffert, allt snack om att ha si och så många månadslöner på banken. Det är helt omöjligt för vissa människor, och de människorna är inte heller så jävla många så att det skulle bli ett samhällsekonomiskt problem. Bara rakt av dubbla, så att man får en schysst medelklassinkomst och så att man har råd med annat än att stå och titta på byggarbetsplatser i cykelhjälm hela dagen. Man ska fan ha fritt inträde på Tivoli, museer och allting. Det ska vara en vinstlott att bli liksom, att vara förståndshandikappad ska vara så här: det här var synd, det här barnet kommer få det lite tuffare, men allt det här andra är i alla fall färdigtjafsat om från början liksom. Det tycker jag skulle vara, det skulle kännas jävligt coolt också att kunna skryta om det när man träffar människor från andra länder. Jag har en otroligt nära vän som är förståndshandikappad, och hon är den människan i min närhet som sliter hårdast och tar mest av allt ansvar för sitt liv. Men hon har en begränsad kapacitet att bygga upp en egen rikedom eller ta sjukt långsiktiga beslut eller så. Utan hon är i händerna på liksom kommunens välvilja. Så det tycker jag, det är det första jag skulle göra. Och sen när det var klart, då skulle jag gladeligen lämna tillbaka resten av pengarna till skattebetalarna, så får de göra vad de vill.
Mm. En skattesänkning kanske då?
Ja, precis. Mm. Det är väl det.
Men du pratar om förståndshandikappade, men inte med funktionsnedsättning.
Ja, men jag tycker det är svårt. Jag är ju lite av en populist här. men det är ju det som är grejen. Att jag har så jäkla svårt att se att någon som sitter i rullstol inte skulle kunna arbeta. Alltså, jag tror att vi har lite väl snabbt. Alltså, som innan jag var statsminister var jag ståuppkomiker, det är inte alla som vet. Folk tänker ju på mig som en klok och välavvägd politiker. men som ståuppkomiker får man ju hela tiden höra att man inte ska, att man ska sparka uppåt, att man inte får sparka på de som ligger liksom, med sin humor. Och det finns ju något i det som är jävligt provocerande, som är att vem som helst tycker att de kan bestämma vilka som ligger ner. Alltså att skoja om thailändare, det är att sparka neråt. Jaha, är de neråt? Vem har sagt att det är ner? Jag tycker inte att människor från Thailand är mindre värda än vad jag är. Det ligger i betraktarens öga det där. Och det är väl klart som fan att den som inte ser, det barnet som inte ser, ska ha rätt till glasögon. Den som behöver en rullstol ska få en rullstol. Den nivån av socialism har vi haft här rätt länge, och den ska vi fortsätta ha. Och det systemet är ibland lite kafkaartat och lite väl byråkratiskt. Och det är klart att det ska effektiviseras och bli bättre. Men principerna är väl ändå överens om att ja, i stort sett från var och en efter förmåga till var och en efter behov. Den liksom normalnivån av socialism som vi tycker här i Norden, den som inte ändras när man byter regering, den som är kvar, vem fan som än tar över, så är den ungefär kvar. Men så finns det också, och då handlar det ju om att hur ska du kunna leva din fulla potential liksom. Men när det gäller människor med förståndshandikapp, så hjälper det inte. Det hjälper inte med rullstol eller ett par glasögon eller någonting. Utan de är dömda genom att födas med sitt handikapp till att vara låginkomsttagare livet ut. Och det tycker jag är helt sjukt.
Mm. Så att vi fördubblar eller till och med tredubblar ersättningen och sen så resten
du ska ha råd att åka på skidsemester, du ska ha råd att åka på solsemester, du ska ha råd med den senaste iPhonen, du ska ha råd att käka lunch ute några gånger i veckan och du ska ha råd att fyllna till lite då och då och fortfarande kunna pensionsspara.
Mm. Ja. Bra. Du har ju drivit och drev den politiska podden Synfält framåt,
ja,
inför valet 2014. Så att du är politiskt intresserad råder det väl inga tvivel om?
Ja, alltså man kan inte vara det eller inte vara det. Vi bor i ett land med demokratiskt liksom, styrelseskick. Och att säga att man inte vill vara med i det, alltså det är ju som att säga att man inte vill vara med i en bostadsrättsförening. Så, men du bor ju här, du tvättar ju tvättstugan och det går inte, alltså det finns inte för mig. Det går inte, man kan skita i det i långa perioder, kan man strunta i och hjälpa till och städa på gården eller svabba i trappan, men man kan aldrig säga att jag inte är med i den här bostadsrättsföreningen så länge man bor kvar, så länge jag bor i det här landet så angår ju politiken mig. Mm. Oavsett om jag lägger mig eller inte så kommer någon att fatta beslut åt mig.
Vad är politik för Christoffer Appelqvist?
Ja, fattandet av kollektivt bindande beslut. Det är alltså inte hiphop eller poesi eller göra radioprogram om att alla är lika mycket värda eller att tanka en viss sorts bensin eller att inte äta kött. Det är inte politik för mig, utan politik är att fatta kollektivt bindande beslut som gäller alla i gruppen Sverige eller kommunen Sunne eller vad man nu är. Det är inte varken mer eller mindre som jag ser det, men det är stort nog alltså. Det är en jävla apparat.
Det kan man ändå säga. Ja. Men du, hur tycker du svensk politik mår idag?
Jag tycker att den lider brist på visioner. Jag tycker att den lider brist på just synfält framåt. Det tyckte jag när vi startade vår podd också. Jag vill höra förslag, konkreta förslag på hur det ska vara. Jag vill inte höra förslag som alltid börjar med hur det var förr. Jag tycker att samtliga politiska partier jag ser skyldiga till att titta bakåt och lova vitt och brett. Visionen, det ska se ut som det gjorde i Blekinge 1984, står mot visionen. Det ska se ut som det gjorde liksom, som det såg ut i Nyköping 1988. Det är inte större skillnad än så mellan visionerna. Man tittar bakåt. Och jag tänker att det skulle vara jävligt roligt om man började diskutera på fullt allvar hur i praktiken ska vi göra för att bygga fler stora städer och koppla ihop dem på ett coolt sätt och skapa nya innovationer, skapa grogrund för ny tillväxt. För när man tittar bakåt så ser det så himla lätt och härligt ut. Jag tänker på Falun till exempel, där man inte kunde bruka jorden för den var förorenad av något rött som gjorde att man inte kunde odla där. Och så rätt vad det var så kom de på att fan, det där är ju koppar, och så gjorde man Falukoppargruva och så blev det brist på arbetskraft och då började man så här försöka locka dit arbetskraft och så behövde man göra rep och då använde man använde ju kohud till att göra rep till gruvan. Det var bara det som stod emot den där, vad heter det, tuffa miljön där nere, rep som man gjorde av skinn liksom. Och då blev det en massa kött över från kossorna som man tog skinnet av. Och då började de göra falukorv av det där. Alltså, så där ser ju utvecklingen ut. Liksom. Att man måste titta med nyfikna ögon på förutsättningar runt omkring sig och inte se problem utan försöka se framåt. Liksom. Och det samtalet måste ju komma igång, kan jag tycka. Vad ska vi göra med allt det här vi har? Vi har ju så jävla mycket resurser.
Varför kommer det inte igång då, tror du?
Jag tror att vi har haft det lite för bra, lite för länge. Prata gärna i termer av fördelning för att den extrema tillväxten som kom efter i dyningarna efter andra världskriget gjorde att det gick i raketfart uppåt och generation efter generation har fått se en växande kaka och har därmed kunnat lägga all energi på hur man ska dela upp kakan. Och det är ett lyxproblem som alla vill ha, det är klart att vi vill ha det, men vi ska väl för fan inte behöva gå vägen via tredje världskrig innan vi har den diskussionen igen. Vi kanske får acceptera att kakan inte växer hur mycket som helst, till vilket pris som helst. Vi har bara en planet, vi har bara en befolkning, alla människor är lika mycket värda. Alla de där grejerna vi har kommit fram till nu på mest dyrköpta sättet i hela världen måste vi försöka hålla, de bollarna måste vi försöka hålla i luften liksom. Och kanske lägga lite mer energi på och fundera på hur kan vi skapa en växande kaka, kanske lite långsamt växande kaka men ändå stadigt liksom, så vi kan fortsätta prata fördelning också.
Mm. Ja. Kommer synfält fram och tillbaka?
Ja, kanske. I så fall så kommer det att tillkännages i våran upparbetade synfält framåt kanal så har man kvar
prenumererar man fortfarande
så kan det komma ett avsnitt när som helst, kommer Per Bolund tillbaks på våra följdfrågor.
Du, det är ju val om ett år, september 2018. Får man fråga vad du röstar på?
Det är väldigt svårt att säga alltså. Ja, är jag nu statsminister eller vad? Nej, röstar jag på mitt eget fiktiva parti? Nej, men helt privat. Ja, det börjar väl... Det är ju snart bara Centern kvar. Så känns det, tycker jag. Så det, ja, det lutar nog åt Centerpartiet just nu. Men jag tänker, det är ju nästan ett helt år kvar. Så jag kommer ju rösta på människor alltså, snarare än partier. Och så har det ju varit länge. Jag försöker sätta mig in i så många människor som möjligt. Så den som verkar vara mest trogen sina idéer och då idéer som jag kan ställa upp på vill jag lägga mig röst på. Ja.
För du kommer rösta?
Ja, såklart. Måste man ju.
Varför måste man det?
Ja, för att det är ju på den grund vårt system vilar. När jag går och röstar så är det ju för att säkerställa att mina preferenser vägs in när man fattar de här kollektivt bindande besluten som ju är liksom politikens hela jävla verksamhet. Vi i Sunne kommun skickar några representanter att hålla ting i Stockholm och innan de går så repeterar vi med dem. Se till att de breddar 45an så vi inte behöver dö där. Se till att vi får tåg som går en gång i timmen till Karlstad. Se till att de inte skickar hit mer jävla subventioner till mjölkbönderna så att deras verksamhet kan få dö i lugn och ro. Så vi kan bygga något annat i ruinerna av deras gamla bondgårdar, någonting som är framåtsyftande. Se till, om vi har en viss partifärg och sen en annan partifärg, säg till sina representanter. Se till att de skickar hit mer bidrag så att vi kan hålla liv i de här gamla verksamheterna. och sådär. Och det är ju, jag menar, är man inte med i det? Ja, min liknelse med bostadsrättsföreningen är det bästa jag kan komma på. Är man inte med i det, vad ska man då bo?
Du, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018?
Nej, ingen aning. Jag kan inte, jag har ingen bra gissning på det. Moderaterna verkar ha bestämt sig för att begå kollektivt självmord när det är ett år kvar. Det är inte det mest taktiska beslutet jag har sett. Men å andra sidan så tycker jag väl att Kristersson... Jag har jävligt svårt att se att han kan... Är det inte så att den som blir moderatledare måste väl kunna få ihop de där två falangerna, de som är galna rasister och de som är så här storstadsliberala flyktingkramare? Ska de tappa hälften, gör de fel så tappar de hälften till SD och hälften till Centerpartiet, och hur gör man när man gör rätt? Ja, men det är väl att formulera någon sorts lösning på integrationsfrågan, och eftersom Ulf Kristersson har suttit samma liksom, han är så tätt förknippad med det gamla ledarskapet, jag kan inte se, jag fattar inte hur de tänker överhuvudtaget. Så de lär väl inte vara... Ingen av dem lär väl bli... Nej, jag vet inte.
Löfven?
Ja.
Det är svårt.
Ja, jag har ingen aning. Det är väldigt... Men eller så sitter de och sparar på en sån här it-skandalskaramell som gör att de kan sparka dem på snoppen precis i fel läge så att inte han heller kan bli. Ja. Det blir väl någon... Ja. Jag vet inte. Det kanske blir Jimmy Åkesson som tar över hela. Genomför sina visioner. Vad det nu kan vara för något. Att glassen Top Hat ska komma tillbaka. Eller att gamla bilmodeller ska kallas för moderna. Vad det nu är.
Du, om du själv fick frågan om att bli statsminister någon gång.
Ja.
Skulle du tacka ja då?
Nej, fy fan alltså. Jag är inte. Men kanske om typ 20 år. Jag tror ju verkligen på fullt allvar att en statsministers största liksom tillgång ska vara dels att kunna formulera visioner, Men framförallt att plocka ihop sitt kabinett. Alltså. Vilken jävla lirare och få ihop ett bra team som ska sköta alla de där departementen. Det är ju ingen lek. Alltså. Nej, det skulle inte jag fixa. Jag skulle gå på myter om min egen förträfflighet. Jag skulle börja missbruka makten alltså på, typ efter en vecka. Jag tror jag skulle hålla mig en vecka. Sen skulle det bli så där. Du vet, vad fan?
Vad hände?
Kan mina föräldrar vara på Harpsund i helgen? Det är väl ingen som ska vara där, du vet. Om det ändå är en kock där. Jag vet att det är egentligen mest i tillfall. Men här skulle det bli. Jag ska inte ha den sortens ansvar.
Ja, jag förstår. Du, det har blivit dags för tal till nationen.
Ja.
Med statsminister Kristoffer Appelqvist.
Ja, det blir ett jävligt kort tal som går så här. Det är du som är medborgare i Sverige som är kommunen. Så varje gång du tänker så här, det är gatan, varför gör kommunen inte någonting? Så måste du tänka, men det är ju jag som är kommunen. Visst, det kanske finns någon asfaltjocke någonstans på något kommunkontor, men ring då den människan med inställningen att vi behöver fixa det här. Här borta på min gata så är det ett hål. Är det människor som är utanför? Bor det någon som är funktionsvarierad i ditt hus som inte får den hjälpen den människan behöver? Tänk inte så här då, vad gör kommunen åt det där? Eller jag måste ringa till kommunen. För det är du själv som är kommunen. Alla de här institutionerna vi har, det är att vi, eller rättare sagt farmor och farfar, bestämde sig för att lägga sina påsar ihop och säga, det här löser vi tillsammans. Vi hyr in någon som vi tar hjälp av. Och så är det med lärare och förskollärare och vaktmästare på kommunen och allting också. Det är våra gemensamma ansträngningar. Du måste börja ta ansvar för det. Vi kan inte vara den generationen som glömmer bort att allt det här är vårat. Att alla gemensamma institutioner är vårat. Det är du själv som är kommunen. Är det ointegrerade människor som går runt och skriker på gatan, så är det för att du inte har integrerat dem. Måste du gå ut och presentera dig och berätta hur du vill ha det. Och gör det idag.
Statsminister Kristoffer Appelqvist, tusen tack.
Tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.